Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Hej och välkomna till Internetmuseums podcast som den här gången ska handla helt och hållet om spel. Spel som man spelar på datorn eller på en konsol eller på en arkadmaskin eller på mobilen eller alla former av spel, men främst spel som man spelar online på internet eller på andra former av online. Jag heter Måns Jonasson och som vanligt har jag med mig högintressanta gäster, så vi säger hej till Angelica.
Hej!
Du får berätta lite vem du är.
Ja, jag heter Angelica Norgren och är programledare för radioprogrammet P3 Spel som sänds på lördag kvällar i P3, där vi pratar om digitala spel en gång i veckan. Och ja, gamer sedan barnsben får man väl tillägga, och tycker just nu att spelindustrin är superspännande med allt virtual reality-snack och alla spännande idéer som kommer från indie-bolagen. Så att det finns jättemycket spännande att prata om när det kommer till spel just nu.
Kul. Och så har vi också Kalle.
Ja, just det.
Du får också presentera dig.
Jag heter Kalle Johansson Sundelius, är chefredaktör på sajten fz.se som startade mitten på 90-talet som en Quake-sajt. Och det blev lite startskottet för mig också gällande online-spel, att man kunde träffa andra människor på internet och skjuta dem raketer.
Det är ju jättekul att skjuta folk på internet.
Det är min favoritgrej faktiskt.
Ja. Just FZ, vad står det för? Frag Zone.
Ja, det heter ju Frag Zone en gång i tiden. Men sen i och med att konsolerna kom och vi inte bara skrev om Quake längre, så valde vi att bredda perspektivet. Konsolerna blev ju också uppkopplade, så det blev ju ganska naturligt, så det blev det FZ istället. Ganska ofta är uppkopplat med FCZ, men det är inte riktigt samma sak.
Nej, men har ni också ett fotbollslag kanske?
Nej, vi har ju inte det. Nej,
ska vi börja med att gå igenom det här med vår historia i online-spelens värld? För nu sitter vi på Internetmuseum, så då måste vi prata om hur saker och ting har kommit till och hur det var förr i tiden, innan vi börjar prata om hur det är nu. Själv så började jag spela online på BBS:er innan jag hade internet. Och då var det ju väldigt sådär textbaserat, rudimentär grafik. Det var mycket äventyrsspel och det var turn-based alltihopa. Det fanns nästan inga spel som var i realtid, utan man loggade in en gång om dagen, gjorde sitt lilla drag och sen så fick man vänta tills någon annan hade gjort sina drag och så kunde man komma in. Vad säger du, Angelica? Vad var ditt första möte med online-spel?
Det var inte riktigt så tidigt. Jag minns att jag började liksom spela online på allvar. Jag tror att det måste ha varit med Diablo, första Diablo, slutet på 90-talet. Man kopplade upp sig med modemet och jag minns att jag vid tillfällen täckte över modemet med en kudde för att det inte skulle höras ner till mina föräldrars sovrum.
Hjälpte
jag
det verkligen?
Kopplade upp mig. Nej, knappt alltså.
Jag tyckte de tjöt ju.
Ja. Väldigt högt. Men för att smyga ut på nätet för att loota och slakta monster i Diablo. Det är ett spel som jag minns att spela väldigt mycket just online. Och sen spelar en del så här, koreanska rollspel, typ Ragnarök online.
Oj, det är också där till.
Början på 00-talet.
Är det grafiska rollspel då?
Som... Det är så här anime-stil. Liksom.
Men är det lite World of Warcraft-liknande? Eller?
Ja, absolut. Gå runt, slakta monster, okay. Det är bara grinda. Ja. Slå på de här små slämblobbarna och hoppas att man ska få någon bra loot som typ inte bara är ett äpple. Liksom. väldigt mycket levelande bara. Mm. Så.
Det är ju mycket online-spel, tycker jag, som är lite sådär gammaldags, som just går ut bara på att grinda, som inte är så kul.
Verkligen.
Men det verkar vara, många bygger på just den grejen. Kalle, du nämnde Quake.
Var det det var första... där man började smaka liksom, på att koppla upp sig, men det var ju fortfarande väldigt mycket modem. Och det var ju inte gratis att koppla upp sig direkt. Vi brukade ha en burk hemma, för att både jag och min mor var väldigt exalterade över internets lag. Så att, vi räknade ut att för 20 spänn då fick man surfa i 3 timmar. Så det brukar väl lägga liksom en 20 här burken, så fick man då...
Alltså du hade som ett eget internet-LAN-café hemma?
Liksom. Ja, men ungefär så. Och man märkte ju ganska snabbt att pengarna försvann ju, så att det blev mer att vi lanade och spelade mot varandra. Men sen när UPC kom och frälste världen.
Man fick
med
kabelmodem.
Kabelmodem. Ja. Och de här långa veckorna väntade på att den där lampan skulle börja lysa. Det var ju hemskt.
Men gick det bra att spela Quake över modem? Jag menar, folk klagar på hög ping idag. Det måste vara lite skillnad.
Ja, det var ju en uppdelning också mellan då high ping warriors och low ping warriors.
Just det.
Där de med modem då nästan hade en fördel för att de inte var lika lätta att träffa, för att de stöttade ju liksom mer runt på serverna.
Ja, alltså man, det var en sån pass hög latens att man sköt och så var den personen egentligen inte kvar där.
Nej,
vilket
precis.
Inte visade sig förrän senare.
Nej.
På den tiden var en hög ping. Kommer du ihåg?
Ja, det var ju flera hundra.
Ja. 300 millisekunder.
Ja, precis. Mm. Ja, och det är ju otänkbart om man jämför med dagens standarder.
Ja, det är fascinerande och jag tänker på hur komplicerat det måste ha varit för utvecklarna att försöka ändå på något sätt ta hänsyn till att det fanns de som hade 200 millisekunder och de som hade kanske 20 millisekunder, och så ska de spela på samma arena. Har du, Angelica, har du spelat Quake online?
Inte så mycket online tror jag inte, utan lite på LAN sådär, men nja.
Du är ingen FPS...
Nej, men jag var inte det då. Nu på senare dagar har jag verkligen blivit det. Nu älskar jag att köra FPS.
Och vad är det du spelar
väldigt
då?
Mycket Overwatch just nu. Mm. Men också spelat en hel del Call of Duty och Battlefield. Men då spelade jag inte jättemycket FPS faktiskt. Mm. Det var mer rollspel och äventyrsspel och sådär som lockade mig.
Men du, när du spelar FPS nu, då spelar du på konsol då, eller?
Nej, jag har gått över till PC för att man får lite mer kräm om man har en bra burk, en schysst skärm, schysst tangentbord, schysst mus. Man kan liksom, det blir lite mer materialsport som jag tyvärr för min stackars plånbok går igång på.
Ja,
jag tycker
det.
Att det är rätt roligt att liksom labba och kunna sätta inställningarna på ultra i några månader där innan burken börjar kännas gammal. Men jag spelar ju såklart mycket på konsol också. Mm. Men just nu så är det mycket PC.
Okej, kallar du också PC Master Race?
Nej, alltså det pendlar. Det jag kör mest på konsol, det är ju kanske inte just multiplayer, men Call of Duty-serien har jag på något sätt alltid fastnat för när det gäller liksom multiplayer på konsolen, när det gäller skjutarspel. De har känts ganska förlåtande vad det gäller liksom sikta. Alltså man behöver inte vara lika snabb som i spela Quake på konsol, skulle ju aldrig funka till exempel. Och även nya Overwatch känns ju också väldigt alltså konsolanpassat i de stunderna.
Så. Men visst är det så att många spel idag, jag tänker att när de utvecklas så har konsolen plötsligt blivit en viktig marknad. Förr i världen så var det många spel som inte ens kom, alltså FPS just, som inte kom till konsol.
Ja, absolut.
Och idag verkligen. Finns det så mycket konsoler att man har inte råd att göra ett spel som inte funkar på konsol.
Nej, och idag ser vi många utvecklare som utveckla till konsol och sen gör en PC-portning som i vissa fall är superdålig.
Vilket hade varit otänkbart för 5-10 år sedan.
Ja, nej, men exempel nu nyligen kom ett Batman-spel som de till slut bara, nej, vi kan inte ha det här på PC för det är så himla dåligt optimerat för PC. Det går inte att spela. Även No Man's Sky som släpptes nyligen är också ett sånt spel som inte alls är lika optimerat på PC som det är på konsol.
Nej.
Så många gånger så väljer de ju att utveckla det till konsol och sen försöker få en PC-portning då också.
Det är intressant, än så länge så finns det ju ganska mycket människor som spelar på PC. Framförallt inom e-sport är det ju bara PC, men, eller ja, det ska vi inte säga. Men inom de här som spelar Counter-Strike Source och de här grejerna, det är mycket PC. Men vad tror ni kommer att hända? Vad tror du, Angelica, kommer vi ha PC-spel om 10-20 år? Eller kommer konsolerna eller motsvarande spelmaskiner som sitter ihop med TVn att ta över helt och hållet? Vad tror du?
Jag tror att de kommer att liksom glida ihop till att bli samma luddiga massa. Vi ser snarare att konsolerna går åt PC-hållet med komponenter som man kommer kunna uppgradera. Det ser vi ju bara den här konsolgenerationen, att nu släpps det nya varianter av Xbox och PlayStation fast en det är samma format, men de är lite bättre på vissa grejer. Och
ja, just det, är ett bättre grafikkort motsvarande att uppgradera grafikkortet.
Så att jag tror att vi kommer se att konsoler också kommer att bli som PC där man sätter in nya komponenter.
För mig är den stora skillnaden fortfarande mellan konsol och PC just kontrollmekanismen. Att på PC spelar man med WASD och musen liksom, och på konsolen spelar man med kontrollen. Vad tror du, Kalle? Kommer det fortsätta vara så att man sitter på olika kontrollmekanismer beroende på hårdvara, eller kommer vi att se att det där smälter ihop? Och vilket är egentligen bäst?
Alltså förhoppningen är ju att det smälter ihop, att man själv får välja vilket sätt man, ja, vad man själv föredrar. Och just vad det gäller snabba shooters så spelar jag helst med mus och tangentbord, absolut. Medan andra mer långsamma spel funkar garanterat med gamepad.
Jag hörde en ganska intressant raddokumentär om den första basket elitspelaren i NBA som vågade skjuta sina frikast med underhandskast. Vilket är, då visar sig om man mäter, så är det väldigt mycket mer effektivt. Mm. Det vill säga att det går väldigt mycket lättare att faktiskt få poäng om man skjuter med underhandskast. Men alla tycker att det ser så töntigt ut att ingen vill göra det. Så det är bara en, liksom en grej att man ska göra ett lite coolare överhandskast. Mm. Och du frågar, vad tror ni, när kommer den första liksom koreanska e-sportsmästaren att sätta sig framför PC:n men med en PS4-kontroll istället för ett tangentbord? Kommer vi att se det? Eller kommer de sitta där med sina tangentbord och möss?
Ja, men så länge det är mer precision i tangentbord och mus så kommer det ju vara det som gäller. Jag vet att man har pratat om så, ja, men man kan liksom, man skulle kunna spela Dota i virtual reality och sånt där, men på något sätt så kommer ju de här atleterna eller e-sporten då att prioritera precision framför känsla. Ja. Tror jag. Även om det är så här, jag tycker att det är göttigt att sitta bakåtlutad i soffan med en handkontroll i näven, så spelar jag ju gärna liksom rollspel och äventyrsspel och sånt där. Men precisionen kommer ju med mus och tangentbord.
Men jag har fått nörda in med bara en snäpp till på det här. Är det lite konstigt att det inte har kommit mera den typen av tangentbord och muskonliknande kontroller till konsoler i sådana fall, om det nu är bättre precision i det?
Det finns ju sådana lösningar. Problemet är ju att konsoltillverkarna inte släpper in dem ordentligt. Du kan ju redan idag koppla mus-tangentbord på PS4 och Xboxen, men i och med att de styrs av hur snabbt din då joystick kan röra sig, så får du aldrig den här precisionen i musrörelsen till exempel, utan de levlar ut på ganska snabbt.
Mm. Ja, okej. Nu kan vi släppa det här. Nu känner jag att vi har uttömt det här med mus-tangentbord. Det var bara en fråga jag ville dryfta. Vad är, Angelica, vad är det bästa egentligen med att spela online? Jag tycker det är intressant att det fortfarande är så att det är så pass mycket roligare att spela mot människor än vad det är att spela mot AI. Nu kanske ni inte håller med mig, men trots att AI blir bättre och bättre och bättre, så händer det ändå någonting när man får spela mot en människa. Jag spelar mycket Hearthstone, som är ett kortspel på iPad och telefon och dator och så. Och där kan man ju välja att spela mot en dator eller man kan spela mot andra människor. Och det är ju kanske 1000 gånger roligare att spela mot andra människor. Vad beror det här på egentligen? Vad tror du?
Men det blir ju oförutsägbart på ett annat sätt. Oavsett hur bra AI man kan programmera, så är det fortfarande förutsägbart på ett annat sätt än vad människor kan vara.
Kan man tänka sig liksom en framtida Turing-test där man får spela mot någon och sen försöka avgöra om det är en människa eller en AI? För jag tänker att AI blir mycket bättre. En AI borde kunna vara oförutsägbar snart på samma sätt.
Absolut, men det handlar ju också någonting om att man vet att det är en annan person på andra sidan skärmen.
Det är någonting med det.
Ja. Och att vinna över en annan människa är ju så mycket mer värt än att vinna över en dator.
Mm. För egentligen kan man säga att online-spel i det format vi ser idag med multispelarspel, det var ju egentligen simulerat långt innan med NPC:er och AI. Men det var inte förrän det liksom gick att göra på riktigt, som då Quake över modem eller motsvarande, som det här med den spelformen verkligen, verkligen tog fart. Vad säger du, Kalle? AI eller människor, och vad ser vi framöver?
Alltså det är ju som sagt, som Angelica sa redan, roligare att spela mot människor, men vi börjar också se en trend där man blandar det här. Till exempel i Dota där man slaktar creeps för att gå upp i nivå, eller i Titanfall där det har också, där det blandas både mänskliga och datamotståndare, där datamotståndarna får stå som en sorts cannon fodder som bara liksom hjälper till att skapa rymd i matcherna, och liksom, ja, medans mänskliga motståndare står för utmaningen.
Men det är en intressant utveckling att man tänker sig att vi mänskliga spelare kan börja använda AI som våra redskap i spelet. Mm. Man kan tänka sig att vi på sikt kanske får börja programmera våra egna bottar också i spelen. Det kanske finns några spel redan som gör det, där man får, och då menar jag inte bara med ett reglage du ska vara aggressiv eller passiv, utan faktiskt gå in och liksom modifiera koden.
Det är en väldigt tydlig trend i indiespel just nu, att hacken på något sätt är den nya hjälten, och att man använder programmering som en spelmekanik. Kom ett indiespel ganska nyligen som heter Quadrilateral Cowboy, där man ska utföra olika heists, alltså olika stölder och sådär. Och då har man små robotar man programmerar, och man använder sig av ett programmeringsspråk i spelet som man skriver på en datorskärm i spelet.
Just det, utspelar det sig hela tiden i command line, eller finns det?
Nej, man har sin lilla laptop med sig som man sätter upp, och så har man en liten robot som man programmerar, och så är det dörrar som ska öppnas och stängas och lasrar och hej och hå.
Det låter jättekul.
Ja, det är superspännande just där att man vågar prova på lite att tvinga spelarna att lära sig programmeringsspråk. Det finns också ett som heter If Else Heartbreak som är svenskutvecklat av en kille i Göteborg där man kan hacka alla objekt i världen genom att skriva in kod då i spelet och till exempel ändra så att en dörr är öppen eller stängd. Då gör man det hjälp av en liten kodsnutt. Det är ju en superspännande utveckling där man, det blir lite meta att man programmerar spelet, men väldigt roligt.
Men det är en intressant throwback till MUD som är ju också Multi-User Dungeon som var en ursprunget till mycket av online-spel som spelades på stor datorsystem på internet för länge sedan där det ofta var så att det fanns en ganska grundläggande värld, men den som blev Wizard då, som hade levlat upp tillräckligt mycket på MUD, kunde liksom programmera sina egna moduler och bygga nya rum och bygga nya vapen och funktioner och där spelarna tillsammans egentligen byggde upp världen. Lite som en Minecraft-server idag med kommandblock och sådär, fast ännu mer detaljerat. Så det kanske är, det kanske går full cirkel där och kommer tillbaka till att man kan bygga sin egen spelvärld. Spelar du mycket Minecraft, Kalle?
Ja, det blir med barnen framförallt. Men än så länge så är de inte uppkopplade mot någon annan server. Jag litar inte på andra människor. När de är så pass unga.
Smart.
Så vi spelar mest lokalt. Men jag ser fram emot när de liksom får upptäcka den delen av... För att även om de redan nu börjar göra fantastiska saker själva så ska det bli kul att se deras hakor gå ner i golvet när de kliver in på en riktig Minecraft-server och ser alla de där fantastiska världarna som byggs upp.
Det känns som att Minecraft är lite av en sån här riktig vattendelare i online-spelsvärlden, för den har en sån bred mass-appeal även till barn, men även till många vuxna som kanske aldrig hade spelat den typen av spel förut. För det är ju, alltså, perspektivet och så är ändå FPS, även om det nu råkar vara att man inte ska skjuta varandra utan att det är annat. Men det är nog många som aldrig har behövt styra en gubbe med WASD förut och som plötsligt måste lära sig hela den mekaniken. Angelica, vad var ditt första möte med Minecraft? Kommer du ihåg det?
Oj, nej, det minns jag faktiskt inte.
Har funnits så länge
alltså, nej, jag var inte så himla snabb med att spela det, men jag vet att jag var ute på YouTube och tittade väldigt mycket på olika fantastiska saker som folk hade byggt i spelet. Och sen dröjde det ett tag innan jag själv testade, men då blev man ju ganska hookad och jag spelade med min kille ganska mycket och det framkom väldigt tydligt hur vi tar olika roller i vår relation. För att jag var den som var nere i grottorna och letade efter diamanter och dödade spindlar. Och sen så kom jag hem med alla de här sakerna och då fick jag titta på den nya verandan som han hade byggt över ett vattenfall. Och så lämnade alla de här sakerna och alla resurser och sen så gick jag ner i grottorna igen. Och sen när jag kom tillbaka och han hade byggt något nytt härligt rum på vårt hus. Så att han var liksom byggaren och jag var ägaren i vår relation. Det blev väldigt tydligt när vi spelade Minecraft tillsammans.
Roligt. Minecraft för mig är ju ett konstruktionsspel. Det finns det ju lite olika sätt att spela det, som du var ute och jagade spindlar där. Men vad tror ni, kommer det finnas, kommer det komma en, nu ser, det finns väldigt många Minecraft-kloner redan, framförallt på iPhone och iPad och Android-telefoner, många som verkligen försöker efterlikna. Men än så länge så känns det som att Minecraft är ganska ohotat vad gäller huvuddragen i genren. Tror ni att det kommer komma flera såna här spel? Är konstruktionsspel liksom en ny form av spel vi kommer att se? Vad tror du, Kalle?
Ja, om det är någon klon så kommer jag slå Minecraft, det tror jag inte riktigt. Det blir väl snarare att vi kanske får se ett Minecraft 2 eller någon form av utveckling av det. Jag ser ju personligen fram emot den HoloLens-kopplingen till Minecraft som kommer i framtiden. När man liksom kan se sina världar växa upp ur vardagsrumsbordet och dela den på så vis med andra.
HoloLens, det är Microsofts VR eller AR-satsning kanske.
Precis.
Man ska säga. Ja. Vi kanske ska prata lite VR. Vad har ni testat för VR?
Massor.
Få höra.
Nej, jag är nog kontorets största VR-nörd garanterat. Okay. Jag blir irriterad när folk kommer in och ställer saker i vårt VR-rum som jag kallar det. Det är egentligen en filmstudio, men jag har kopplat upp alla VR-saker där så att folk är i vägen hela tiden. Tyvärr, det är inte så mycket som är uppkopplat ännu. Det börjar komma en hel del. Men alltså, bara att göra kopplingen till Minecraft och kunna stå i sin egen lilla grotta och gräva sig neråt. Första gången jag mötte en spindel där nere, då höll jag verkligen på att liksom kasta av mig headsetet och springa därifrån, för att det, alltså, inlevelsen är ju så total.
Vilken hårdvara var det du spelade på då? Var det HoloLens eller var det något annat?
Nej, det var HTC Vive.
Ja, just det. Mm. Den har inte kommit till HoloLens än, va?
Nej, det har jag inte gjort. Och än så länge kostar de headseten 30 000 dollar.
Ja, just det.
Vi väntar lite.
Ja. Angelica, har du testat mycket VR?
Inte jättemycket, jag har testat liksom, för det känns som att VR är någonting som man har pratat om ganska länge nu i spelbranschen, att så här, det här är nästa stora grej, men det har ju inte nått brett hos konsumenten, eller det har ju knappt nått hos konsument alls. Jag menar, en HTC Vive kostar väl typ 10 000.
Ja.
Och, sen kostar och så ska man dessutom så här, köpa ett större hus för att få plats med den i ett rum där man ska montera upp grejer och så.
Och ett grafikkort för 20 000. Eller
exakt, så. Ja. Det kräver ju en dels liksom ekonomisk investering, men också lite i hur man har sin gaming setup hemma. Plus att det än så länge inte finns så många stora titlar som drar. Så att vi är ju precis på randen där det kommer det att slå, då kommer det att slå ganska snart, just tror jag.
Sonys PlayStation VR kommer nu i oktober, vi får väl se om den gör det. Men den känns ju som
absolut
att...
som att den skulle kunna vara det som gör att gemene man upptäcker VR också.
Ja. Det är i alla fall den jag tänker bespetsa mig på, jag som redan har PS4, det känns som ett ganska lätt köp. Men är inte parallellen lite lik det här med 3D-tv som ju kom och gick och som var nästa stora grej och som plötsligt hade alla tv-apparater 3D och så sålde man glasögon som kostade 2000 kronor styck så man skulle sitta framför tvn och se allting i 3D och så nu har det gått några år och så... Tycker inte jag ser någon titta på 3D-tv.
Jag tror att det är viktigt att tänka att VR-spelen kommer inte ersätta de spelen vi har idag, utan VR-spelen kommer vara till stor del en ny genre med nya och andra typer av spelupplevelser än de vi är vana vid.
Just det.
Jag tror att man måste se det så. De kommer inte ersätta någonting utan bara tillföra en annan typ av spelupplevelse.
Det känns hittills
så
ganska
ser jag
mycket,
på det i alla fall.
Det känns ganska mycket som att de titlar som kommer hittills är just klassiska titlar men med lite, ja nu kan man göra det i VR. Hur lång tid kommer det få ta tron innan vi börjar se saker som faktiskt är utforska ny mark och som bara skulle funka i VR? Vad säger du, Kalle?
Alltså det finns ju några sådana titlar redan nu, till exempel nu tappar jag ord på det, men det är ett pusselspel där du ska bygga stora konstruktioner som inte hade funkat speciellt bra i vanliga sammanhang. Visst, det hade funkat, men själva grejen är att du är i den världen. Och sen tror jag att man måste se på VR som inte bara ett spel, bara en spelplattform, utan även andra tjänster, som att du ska kunna se dina semesterbilder som du tog i panoramaformat ska du kunna kolla på i
3D och VR.
I 3D och,
så det är som att du är där igen liksom.
Ja, precis. Kolla på nya lägenheter i virtual reality. Så jag tror att ska virtual reality verkligen slå, så är det inte bara avhängande på spelen utan även alla tjänster som kommer runt omkring där.
Man kan tänka sig att det borde finnas plötsligt en ganska mycket större marknad för att bygga upplevelser i VR som kanske inte ens är spel, utan bara att man kan gå runt och meditera i en grotta under vattnet.
Ja, liksom och där ser vi väldigt mycket saker. Vi har ju ett svenskt företag som Starbase som håller på och jobbar. De har ju nästan inte snackat så mycket spel alls med sitt headset, utan de har ju snarare allierat sig med IMAX för att bygga liksom filmupplevelser i virtual reality. Så att, nej, det blir en spännande höst.
Men du är VR-frälst, du tycker om det?
Ja, jag älskar det. Jag skulle kunna stå i virtual reality hela dagarna.
Men jag tänker bara så här, man kan väl ändå inte, eller man får inte överskatta gamers lathet på något vis.
Nej, alltså,
så här, det är ju någonting fantastiskt, nu kommer jag att låta helt slö, men så här, att just ligga tillbaka lutad i soffan och lira någonting och bara ta det lugnt, det är ju mitt sätt att slappna av efter en dag på jobbet.
Absolut.
Eller istället för att slå på tvn så slår jag på ett spel, liksom. Istället för att kolla på tv så spelar jag någonting. Och det är ju en annan fysisk aktivitet att spela VR när man faktiskt måste vara lite mer engagerad med kroppen. Så att,
ja, det är
jag tror
aktivt.
Att man ska inte överskatta.
Nej, och där tror jag att PSVR eller PlayStation VR har tänkt ganska mycket rätt. De har ju inte den här liksom room scale varianten som är väldigt mycket HTC Vives grej, att man ska gå runt i ett rum och verkligen vara i en virtuell värld. Där handlar det ju mer om sittande upplevelser.
Det är mer vanliga spel fast man kan se sig omkring egentligen.
Ja, i princip.
Ja, det kanske, åtminstone till en början kanske det blir det. Och sen så som du säger, det är en helt annan sak kanske att inte kunna sitta i soffan längre när du faktiskt måste ha ett helt rum som dessutom är barnsäkra så att du inte gör illa dig medan du spelar. Det blir en helt ny grej. Men jag var på ett kontor hos en arkitekt och där hade de ju ritat upp gjort en 3D-modell av ett hus de håller på och ritar. Så då kunde man ju ta på sig en HTC Vive och så kunde man gå runt i huset.
Häftigt.
Och även om det var ganska så här rudimentärt gjort så förstod man plötsligt att nu liksom, vänta nu här, det här kommer naturligtvis bli, alla hus på Hemnet kommer ju VR, så man kan gå runt
absolut.
Och verkligen titta i huset och verkligen känna på rummens storlek och sådär. Så det tror jag, det var en aspekt jag inte riktigt hade tänkt på, men det tror jag det kommer bli stort. Jag var med, kanske ni också var, men jag var ju så gammal så jag var med förra gången VR kom. Den här stora prylen som stod på Gröna Lund där man hade ett gigantiskt headset på sig och liksom sköt trekanter på andra trekanter. Mm. Men då var ju det här med eftersläpning och liksom uppdateringen ett stort problem. Man blev illamående. Nintendo släppte sin Virtual Boy och alla blev kräksjuka när de skulle försöka spela. Du som har varit mycket i Virtual Reality nu då, är de problemen borta?
Absolut inte. Jag är en sån här person som kräks av åkerkarusell. Så att jag är otroligt känslig mot just VR-illamående. Och det är också där som vi har pratat om tidigare, att man måste tänka om vad det gäller speldesign. Alltså du kan inte spela, skulle jag spela Quake i virtuality, då skulle jag fontänkräkas.
Det måste röra sig långsammare framförallt.
Man måste röra sig långsammare, man får inte göra så mycket liksom sidorörelser. Ja, det finns knep man kan göra, men det handlar ju om att man ska försöka lura hjärnan att kroppen är i rörelse, just fast det inte är det.
Ja, så, och en del människor kommer antagligen att vara VR-känsliga helt enkelt och bli
absolut
sjuka.
Men redan idag finns det ju massor av tekniker. Många använder till exempel teleportering. När du skickar iväg en liten teleporteringsmanik, trycker man knapp så är det på andra ställen.
Alltså man slipper förflytta sig så att säga.
Ja, precis. Ja.
Och det blir fel när man har en handkontroll i händerna och styr hur man går runt, fast man tittar med huvudet på riktigt.
Ja, det där är en svårlöst nöt så att säga, innan man har någon sorts löpband som går i alla riktningar som man verkligen kan röra
finns
på sig.
Finns ju sådana också.
Gör det?
Jag har sett bilder och det finns liksom vapen som man ska kunna montera och ha till och grejer. Det finns ju väldigt mycket saker på idéstadium och på Kickstarter kan man hitta väldigt mycket märkliga grejer också. Jag var förra veckan och hittade så här, haptisk feedback-dräkter. Så här, man klär på sig en hel dräkt som ger små el- stötar.
Precis,
som
man vill
dra ihop sig. Det känns ju väldigt så här, tv-shop. Ja. Men då ska man liksom känna handgranaten som exploderar, ska man känna liksom tryckvågen i kroppen.
Det låter ju bara hemskt.
Ja, exakt. Återigen, jag vill sitta och ta det lugnt. Ja. Ha det skönt och mysigt.
Vill inte att du ska känna
elchock,
att du verkligen är i krig, bara låt på låtsas.
Men det är liksom hela tiden jakten på den här liksom ultimata simulerade upplevelsen som spelbranschen jagar väldigt starkt.
Jag förstår. Om vi skulle ta och prata lite om spelkultur ett tag, för det är någonting som är väldigt intimt förknippat med just online-spel. Kalle, du sa alldeles nyss att du tänker inte släppa ut dina barn på en riktig Minecraft-server för att de är så små. Berätta hur du tänker.
Nej, men det är för att man har inte kontroll över vilka andra människor som är på den servern. Alltså, det minsta problemet är väl just att folk kan vara väldigt otrevliga. Och det ser man ju framförallt i e-sportsammanhang när det gäller Dota och CS, att alltså, folk kan ju inte bete sig kort sagt. Och det är ju ett problem. Men jag tror att vi har liksom börjat ta första spadtagen där vad det gäller Sverok bland annat har ju tagit fram en bok för hur man beter sig på internet helt enkelt, hur man respekterar andra när man spelar. Så att vi är på väg till en lite ljusare framtid där, hoppas jag.
Det skulle vara kul att fundera lite på ett tag. Varför blev det så här? Alltså, det finns ju många virtuella sammanhang på nätet där det finns mycket hat. Alltså, vi pratar mycket om näthat och nättroll. Men det finns ju också massor av communities som har funnits i 20 år nu på nätet som inte har de här problemen. Finns det spelcommunities som är bättre än andra? Är det värre inom FPS än inom och så vidare och så vidare? Vad beror det här på? Vad tror du, Angelica?
Jag tror absolut att det skiljer från genre till genre. Där man tävlar och det känns väldigt mycket som att saker står på spel, som till exempel Counter-Strike eller League of Legends. Alltså en League of Legends-match kan ju ta 45 minuter. Ja, men man är så investerad i spelet. Och det uppkommer ofta mycket frustration om det inte går bra. Då känns det kanske alltid lättare att skylla på någon annan. Det är väldigt lätt. Ofta så är det ju så att om man tittar på om någon säger något taskigt eller klagar på en när man spelar lagspel, då är det ju ofta den personen som det inte går så himla bra för som gnäller mest. För att den så här, varför helar du inte mig? Det är ju, nu dog jag ju, det var ditt fel. Mm-hmm. När det är så här, fast jag var inte ens där. Men jag tror att just den typen av spel lockar fram det lite hos människor i kombination med att man är anonym. Det finns inga riktiga konsekvenser i många spel. Har blivit bättre. Många spel, till exempel League of Legends, har ju väldigt mycket system på plats för att just bli av med det här giftiga beteendet hos många spelare. Att man straffar och stänger av de spelarna som inte kan sköta sig.
Och det kanske är någonting där vi kan få hjälp av AI också framöver, att det helt enkelt finns domare på plats i varje spelarena som är robotar som håller koll på hur folk beter sig och helt enkelt straffar den som beter sig dåligt.
I League of Legends har man ju använt andra spelare. Man har något som kallas för tribunalen. som spelare självmant kan gå in på. Så om någon får anmälningar på sig under en match, då hamnar den som en liten domstol där andra spelare får titta på, de kan läsa chattloggen från den matchen och så får de säga, var det här dåligt beteende? Ja eller nej? Och så får ett visst antal personer titta på det och rösta. Och om tillräckligt många säger ja, det här var dåligt beteende, då får den personen då ett straff. Det kan vara en avstängning, temporär eller...
Men det är efterhand då, så att säga. Så om,
det är efterhand.
Om du under match får tillräckligt många anmälningar så kommer
så
någon senare
till tribunal. Och då kan det ju ta lite tid innan den domen faller, och det är ju lite problematiskt för att man behöver ju den feedbacken med en gång.
Finns det någon belöning för någon som är deltar i tribunalen, så att det finns ett incitament
att göra det?
Jag
tror inte att det gör det, utan det är nog bara
självsanerande.
För att folk får känna sig bra och hjälpa till.
Jag tycker, man märker att vissa typer av spel nu går ifrån det här med att man ska kunna prata fritt. Som Hearthstone då till exempel har ju 8 förvalda meddelanden man kan skicka. Och nu såg jag att Clash of Clans har samma sak. Det verkar vara framförallt i mobilspelsvärlden. Kanske för att man inte har ett tangentbord också, så att det är bara jobbigt att skriva. Men kan det vara, kommer vi se mer av det, att man helt enkelt inte längre får prata fritt i spelen? Eller,
för det beror nog på spelet, tror jag. Så vissa spel funkar bra i. Hearthstone är ett sånt spel där det funkar bra. Och där har man också tweakat lite vilka saker man ska kunna säga. Mm. Man har alldeles nyligen bytt ut en utav, jag kommer inte ihåg riktigt vilken var de bytte ut, men jag vet att de bytte ut den för att den funkade inte så himla bra, det man sa. Att folk använde
de
det kanske ironiskt.
Sorry mot wow.
Ja, just det. Mm. Att det var, men det är lite kaxigt att säga sorry.
Alltså, sorry användes ju nästan bara ironiskt faktiskt.
Ja, precis. Så att där tweakar man hela tiden och försöker liksom hitta en balansgång.
Det här är ju det är ett problem som är större än online-spelsvärlden, men trots allt så har det kanske varit värst eller fått mest uppmärksamhet i online och i spelvärlden, och det är att tonen ofta har varit så extremt rå. Och det har människor som har blivit förföljda utanför spel och i Gamergate, som är viktig liksom milstolpe som vi finns med på Internetmuseum också, där vi pratar om vad var det som hände, hur kunde det bli så här, och att det fortfarande finns då. Lite som, jag är fotbollssupporter, och inom fotbollen är det nästan lite samma, att det finns ju en grupp fotbollssupportrar, nästan uteslutande män, som tycker att det ska vara jävligt rått att gå på fotboll. Man ska få skrika könsord och det ingår liksom. Det är samma typ av kultur, tänker jag, som finns inom spelvärlden, där det finns företrädelsevis män också då, som tycker att det här ingår i våran kultur. Vi ska få skrika och hålla på så här. Känner du igen det här, Carl?
Alltså både från fotbollen och från spelvärlden, absolut.
Och hur når man då en förändring när människor inte vill förändra sig?
Nej, men jag gillade din idé där med AI-domare i spelmatcher, som kunde gå in och liksom tolka chattloggarna i realtid. Och liksom, ja, men jag spelar kort med fotboll, och där är det ju extremt hårt. Alltså, säger du en svordom, då får du rätt kort.
Om domaren hör.
Ja, om domaren hör, absolut. Men och det efterlevs ju. Alltså, om man jämför hur det var innan den regeln kom till för kan det ha varit 7-8 år sedan.
Okay.
Innan dess var det ju väldigt mycket svordomar. Liksom.
Gäller det alla svordomar? Som jag säger, fan, när jag slår fel så åker för rött kort.
Ja, det finns en stor risk för det. Och det hjälper.
Spännande, det visste jag faktiskt inte.
Så att, en AI-domare som är inne och liksom...
Vad tror du om det, Angelica?
Ja, men jag tror att det är superbra. Och framförallt så tror jag att man behöver se en förändring i professionella sammanhang också, alltså inom e-sport och på LAN och turneringar och sådär, där, och då är ju Sverox manual som du nämnde, Kalle, väldigt bra. Liksom uppförande kodex för tävlingar som liksom en LAN-arrangör kan använda sig av som ett regelverk, alltså, vi går efter den här standardregelverket.
Ja, just det.
Väldigt enkelt
och flytta ansvaret lite också, eller inte flytta ansvaret, men gör det lätt att säga, du bröt mot reglerna, och
precis.
Det är inte mina regler, det är inte mitt fel.
Och vi har ju sett ett exempel där professionella e-sportare har blivit avstängda ifrån stora turneringar på grund av att de har sagt saker eller betett sig illa i spelet. Så att där har ju även spelskaparna och tävlingsarrangörerna tagit ett större ansvar. Jag tror att det är en väldigt viktig signal att sända till spelarna, så att de får ett bra föredöme att följa.
Spännande. Jag visste faktiskt inte det här om korpen fotbollen, men det känns ju uppenbart att man bör hitta en liknande lösning för online-spel. Och helt enkelt ha nolltolerans kanske är det enklaste vägen framåt.
Absolut.
Jag tänkte, innan vi avslutar, så tänkte jag att vi skulle prata en kort stund om det som känns som att det har bara blivit hetare och hetare och hetare, och det är retro-gaming. Jag har samlat på tv-spel så länge jag har funnits nästan, tror jag. Så jag har massor av gamla tv-spelkonsoler och sånt hemma. Nu har jag öppnat ett spelmuseum i Stockholm med gamla spel som man får testa. Tekniska museet hade en bejublad utställning med massor av gamla retrospel, och det har Vi som växte upp med de här spelen har blivit gamla nog att vilja ha dem på museum. Angelica, spelar du några gamla spel? Och då menar jag riktigt gamla, alltså 80-tal nu. Du får inte komma dragandes med något från 04 här nu.
Nej då. Jag fick ju en Amiga 500 när jag var 5 år ungefär. Så att jag har ju en... Det finns ju en nostalgisk vibb i mig när jag tänker på de sakerna. Men... Jag hinner ju inte spela alla nya spel som kommer. Hur ska jag hinna gå tillbaka och spela de där gamla spelen igen? Ja. Jag kan uppskatta nostalgi och retro lite på avstånd och tänka så här, åh, det där spelet var bra. Men sen vet jag att skulle jag plocka fram det, bemöda mig att rota i liksom mina föräldrars vindsförråd.
Så Amiga 500 står där uppe någonstans?
Jajamän, det står till och med 2. Jag skaffade en till för jag var orolig att den andra skulle gå sönder många, många år senare.
Du får spara till dina framtida barn.
Ja, men du, jag vet att skulle jag rota fram den så skulle jag tycka att det var roligt i kanske 5-10 minuter. Sen skulle jag tröttna och byta igen. Så jag liksom retro-nostalgiker på avstånd skulle jag vilja påstå.
Du tycker nästan att det är roligare med nya spel i retrotema då, med retromusik och pixelgrafik och så.
Ja, men där har det kommit väldigt mycket bra, så att, absolut, det kan jag uppskatta, men då är det ju en ny upplevelse. Liksom.
Vad säger du, Kalle? Spelar du några retrospel?
Inte så ofta som jag skulle vilja, det är ju lite samma sak där, att ska man driva en spelsajt och hålla sig koll på det nya så kan man inte grotta så mycket i det gamla, men samtidigt så jag ser verkligen fram emot Nintendos lilla nya mini NES som släpps här lagom till julhandeln. Jag och min mamma har redan sagt att vi ska köpa den till varandra i julklapp. Att hon ger mig en och jag är henne en.
Spelade ni mycket NES när du
var liten? Det var ju liksom det man växte upp med.
Det är ju årets julklappsspaning på den lilla lådan.
Ja, den kommer nog sälja fruktansvärt mycket.
Men alltså, jag är ju samtidigt lite rädd att det ska vara ett ganska stort antiklimax när man väl har liksom testat igenom de här 30 spelen.
Men de spelen är ändå spel som har åldrats med någon form av värdighet. Om man tittar på liksom polygongenerationen, PlayStation 1 ungefär. Alltså, de spelen ser rätt kackiga ut idag.
Det är faktiskt inte roligt. Jag har försökt spela några av dem. Det är inte kul.
Spelmekaniskt så har ju spelen utvecklats otroligt mycket. Så att många spel känns ju mycket äldre än vad man minns dem, tyvärr.
Jag hittade ett Croc, fanns det ett spel på PlayStation 1 som hette, som var ett krokodilplattformsspel i 3D. Det var nästan ospelbart faktiskt. Både för att frameraten var så fruktansvärt låg, men också för att kameran, vilket ju var ett problem med alla första generationens 3D-spel, kameran var nästan omöjlig. Hur man än gjorde så var kameran fel. Så att det stämmer ju att det har hänt väldigt mycket, och det är nästan som en förlorad generation där i den första generationens 3D-spel, där det kanske fanns mycket som hade varit kul och bra. Kanske få se lite remakes, kanske kommer någon att göra en remix.
Ju lite med det senaste Uncharted-spelet, när man i en spelsekvens i spelet fick spela Crash Bandicoot.
Aha, originalet.
Ja, de sätter sig framför liksom tvn i soffan och så spelar de mot varandra. Okay. Och då fick man ju spela Crash Bandicoot i Uncharted.
Men Crash Bandicoot var ändå ganska roligt.
Ja, men det hade ändå åldrats helt okej, måste jag säga. Ja. Men jag var ganska nöjd när man hade klarat den där banan och spelat färdigt, så var det skönt att fortsätta med Uncharted.
Så du tror inte att om 20 år så sitter dåtidens 30- och 40-åringar och spelar liksom Croc och Crash Bandicoot på samma sätt som vi nu njuter av Super Mario och Zelda i original?
Jag är tveksam, tror jag. Jag tror att 8-bitars-generationen åldras med en helt annan värdighet.
Ja, det skulle vara spel som Minecraft som verkligen liksom, man slår an på så många strängar. Det kommer att hålla även om 20-30 år. Det tror jag garanterat.
Spel har ju liksom äntligen, skulle jag säga, fått kulturstatus och faktiskt börjat. Till och med på Sveriges Radio har de numera ett spelprogram. Men det tog ju väldigt lång tid innan spel...
Nu har vi hållit på i över 5 år.
Ja. Jo, men det är faktiskt sant. Men jag tyckte ändå att man ändå får ge en liten käng. Nej, men det är ju kul att vi har nått dit nu när det faktiskt börjar finnas bevakas på samma sätt. Mm. Nästan i alla fall som musik och film och annan typ av konst. Men vi har ändå, tycker jag, en bra bit kvar innan vi får de här riktiga kulturupplevelserna. Så spel är ju fortfarande en underhållningsindustri. Det kommer ju rätt mycket nu för tiden konstspel. Venedigbiennalen släppte ett gäng spel nu till exempel som konstnärer har gjort. Har ni tittat något på när det är verkligen spel som konstform? Har ni spelat några sådana?
Men ett exempel som fick väldigt mycket uppmärksamhet nyligen är ju That Dragon Cancer, som är gjort av en mamma och pappa vars barn drabbades av en cancertumör. Och då gjorde de ett spel om den upplevelsen. Dels som lite terapi för sig själva, men också så här, kan vi nå ut med den här upplevelsen till andra som befinner sig i samma situation och så där. Och det är otroligt poetiskt och vackert och gripande, och enormt jobbigt att spela. Mm. Att liksom skildra den här lilla pojkens liksom cancer.
Verkligen, det låter ju hemskt.
Sjukdom.
Ja, jag backade på Kickstarter, men jag har fortfarande inte spelat. Det är nog lite för tungt.
Ja. Men vi kanske
men
kommer dit.
Det är spännande
ändå
att man faktiskt vågar använda spel till den här typen av upplevelser också. Istället för att spel bara ska vara kul. Mm. Spel är kul och spel måste få vara kul också, men det vore ju otroligt bortkastat att det här interaktiva fantastiska mediet bara ska vara underhållning. Spel är så mycket mer och vi börjar få se att man utforskar det också. Det är spännande tycker jag.
Mm. Och online så kommer kanske mötet snart, speciellt med virtual reality, att man faktiskt när man träffas i ett spel så kommer det kännas mer som att man har träffats på riktigt. Även om man träffas i avatarform så blir det ändå kanske någon skillnad på att träffa folk som man kan skaka hand med och gå runt med oss i tre dimensioner. Vad tror du, Kalle, att det kommer göra med våra online-möten? Är det svårare att kalla någon för ett riktigt hemskt svorord när man står ansikte mot ansikte med deras avatar än att göra det över en chatt bara?
Ja, alltså man kan ju hoppas det i alla fall. Det ska bli intressant att se just att VR är ju just nu väldigt mycket en personlig upplevelse. Det är inte så uppkopplat, men jag tror också att det har en framtid där du spelar någonting som World of Warcraft, fast du gör det i virtuality, verkligen springer runt i en värld och träffar andra människor på det sättet. Det kommer nog bli omvälvande på många sätt och vis.
Mm. Jag tänker att spelen kommer vara uppkopplade på ett sätt där själva mötet inte är huvudsaken, utan att man snarare använder sig av online för att befolka samma värld. Att man måste inte skjuta den andra i huvudet bara för att man ser en annan spelare, utan att alla spelare kan befinna sig på samma plats
inte
och
lite
så
tanken
sätt
med,
gör att den känns mer levande.
Tanken var med No Man's Sky, även om det inte verkar ha något
exakt,
i mål,
det
om man säger.
Inte
men det var väl lite att man skulle kunna se andra spelare utan att nödvändigtvis interagera med dem, så att man befolkar samma värld.
Ett exempel som jag har är ju Dark Souls-spelen, där man, det är ju en väldigt mycket solospelarupplevelse där man dödar olika bossar och ska utforska den här världen. Men man ser hela tiden spår av andra spelare. Att om en annan spelare har dött på samma ställe som du befinner dig, då dyker upp en blodfläck på marken som du kan titta på för att få se ett litet spöke spela upp de sista sekunderna i den här spelarens liv. Så att ni möts egentligen inte, men du kan få en hint ifrån den här spelaren om så här, vad hände här? Eller kommer man till en plats där, oj, här var det mycket blodfläckar, nu är det någonting riktigt farligt framför mig.
Spännande.
Och man kan också lämna små meddelanden på marken.
Okay.
Där korsas ens vägar utan att man egentligen interagerar på det uppenbara
sättet. Men
man får sättet.
Känslan av att det finns andra människor där.
Ja, som genomgår samma resa och liksom sliter med samma problem. Och, ja.
Mm. Det var ju lite samma sak i Journey. Det var ju också, där kunde jag också träffa andra människor som spelade samma spel. Det var också en väldigt liksom, ja, men, konstnärlig upplevelse. Otroligt vackert spel. Och man hade ju inga interaktioner med varandra förutom att man liksom kunde dela den här resan en just kort det. Stund och se samma saker. Och folk beskriver det som några av de liksom starka multiplayer-upplevelser man har haft, fast man inte säger ett enda ord.
Nej.
Eller gör någonting tillsammans.
Jag får mycket bra rekommendationer här. Ska vi avsluta det här, och genom att jag tänkte att jag skulle fråga er vilket spel ni ser mest fram emot den närmsta tiden? Vad har ni på radarn, Kalle? Vad väntar du på?
Ja, de har ju annonserat ett nytt Quake nu, så jag...
Ja, tillbaka till början.
Ja, jag väntar med skräckblandad förtjusning och ser vad de ska ta det här, om det blir ett hommage till gamla Quake World från 96, eller om det blir någonting som de färgar alldeles för mycket med nutidens lite enklare speldesign. Får se.
Angelica?
När jag tittar i backspegeln så blir jag alltid mest överraskad av de spelen som jag aldrig såg komma. Så att spelbranschen är ju extremt fokuserad på liksom remakes och uppföljare. Det är väldigt så, men nu är vi inne på Final Fantasy 15 och det kommer ett nytt Gears of War och Call of Duty varje år. Kan ställa klockan efter den spelserien. Liksom.
Och Super Mario...
Ja, det är, bara, det är många spelserier som bara fortsätter. Så att jag börjar känna mindre och mindre pepp för att man vet typ vad man kommer få. Det kommer vara som det förra, fast lite bättre. Så att de spelen som jag ser fram emot, det är de som jag inte har en aning om att jag kommer att älska.
Och då framförallt indiespel, eller?
Ja, det är mycket där man hittar de som går lite under radarn och sen dyker det upp någonting och så är man så här, shit, vad är det här? Vad häftigt, hur har de tänkt här? Åh, vad coolt. De spelen är ju de som oftast betyder mest för att man inte ser dem komma.
Mm. Kul.
Så att jag hoppas på något sånt.
Ja, det hoppas vi alla, att vi får den typen av spelupplevelse lite oftare. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Jag hoppas att ni tycker att det är kul att titta på tidslinjen. Jag hoppas att ni som lyssnar också tar er tid att gå in på tidslinjen och tittar på våran samling av online-spel och hur spelhistorien har varit påverkad av internet. Och också hjälper oss med att föreslå saker som vi kan ha missat eller viktiga händelser i spelhistorien som rör internet och som borde vara med på tidslinjen. Jag heter Måns Jonasson och ni har lyssnat på Internetmuseums podcast. Tack Angelica och tack Kalle.
Tack.
Och på återhörande.